Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Investpodden.
Du lyssnar på Investpodden med Ronny och Ted, och idag har vi med oss Therese Lundstedt ifrån Aktieinvest. Varmt välkommen,
ja, välkommen
Therese.
Hit.
Tack snälla ni. Vi är supertaggade på att prata med dig. Vi har ju så mycket frågor, så att jag tänkte vi bara kastar oss rakt in. Men du kan ju kanske först bara förklara för oss, vad är Aktieinvest för de som inte vet?
Jo, men precis. Aktieinvest är ju en nätmäklare, som man brukar säga. Man kan alltså handla aktier och fonder hos oss. Men vi är lite annorlunda. Vi försöker med att vara en nätmäklare för de som inte tycker att aktier är det bästa som finns, utan kanske snarare bara vill spara till framtiden och drömmarna. Lite enklare och lättare att förstå.
Ja, ni har förstått att inte alla tycker att aktier är det bästa som finns.
Yes. Alla älskar inte grafer och P-tal, har vi noterat.
Ja, men det ni har gjort bra, det är ju att ni har ju ett väldigt lätt sätt att spara, månadsspara, och ändå få en bra portfölj och riskspridning.
Ja, men det är det som är lite grann, man kan månadsspara direkt i aktier. Man slipper gå till bankens fonder liksom. Så det tycker vi är kul. Och byggt mycket roliga, lite enkla produkter kring det, som är modernare och kanske lite mer lättillgängliga om man faktiskt sitter och googlar och vill hitta något.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at Burrow.com/ACAST. That's 15% off at Burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och faktiskt bara, det ska bli schysst i slutändan, men jag vill inte lägga så mycket tid själv.
Men är det lätt att förstå vad det är man ska hitta och välja och sånt där? Är det någon robotrådgivning i det här, eller måste jag själv kunna massa saker för att, om jag nu inte tycker P-talet så kul?
Nej, men liksom. Precis. Nej, men det är ingen robot i botten, men däremot så har vi ett system som gör att du kan köpa delar av aktier. Så om du vill köpa en aktie som Berkshire Hathaway, Warren Buffetts bolag, så jag vet inte vad det står nu, men den har varit uppe mot 2 miljoner per aktie någonstans. Det kanske är tufft för månadsspara i för många.
Ja, kasta in 2 miljoner i månaden.
Men du kan faktiskt bara 100 kronor i den hos oss. Så köper vi delar. Och det gör ju då att du kan få en jättebra riskspridning för en tusenlapp i månaden direkt i aktier. Och det är ju lite grann för att komma åt de som har mindre pengar, demokratiskt. Men också för de som kanske tycker att det är svårt att välja. Eller de som bara tycker att jag vill ta någonting enkelt, smart till mina barn eller till mig själv. Liksom.
Ja, jag tycker det är genialt. Jag har använt det till mina barn när de växte upp.
Ah, kul.
Så att de har gjort det. Just utav
det är därför jag gillar det instinktivt.
Ja, vad skönt. Men det var just för den anledningen man kunde köpa andelar av aktier och vara direktägare i dem. För det är lite roligare att följa om man liksom är intresserad av Hennes och Mauritz till exempel. Eller man köper någonting, man köper choklad. Det vill säga, okej, kan man köpa en del av den här aktien?
Fast nu missar Ted att berätta att nu är faktiskt att hans kids är ju så sjukt skillade på det här. De kan ju mer än vad jag kan.
Ja.
Tack vare starten, kanske.
Men det är så coolt för att jag brukar ge mina syskonbarn en mosterkurs i aktier och 500 spänn när de fyller 13. Så sitter vi och så lär de sig liksom hur det funkar. Och barn tar ju bort all den här psykologin kring investeringar som vi andra har. Är det högt värderat, är det lågt värderat, är det på botten, på topp? Ni vet, allt det här som ställer till det för våra investeringar. Det tänker de ju bort och tänker så här, jag gillar Netflix. Det gör alla mina polare också. Jag vill äga Netflix. Ja. Och så väljer de aktier efter vad de tror på och trendmässigt och vad faktiskt folk verkar göra. Och det är så coolt med dem, så att deras portföljer har gått bättre än mina.
Ja, det är förjävligt.
Det säger ju någonting faktiskt egentligen om kanske hur man bör tänka med investeringar.
Absolut, så enkelt är det.
Och inte stirra så mycket bara på P/E-tal och sånt där.
Men precis, jag håller med dig och kopplar det. Min dotter blev jätteintresserad av Pokémon Go när det kom. Då kunde man ju inte köpa aktier direkt, för ett japanskt bolag kunde man köpa via liksom en turbo-variant då. Men oavsett det, så inte bara köpte hon, utan hon sålde också innan de här började gå ner. För hon hade väl
trendkollat. Liksom.
Ja, men hon slutade och tyckte att men, jag har det här längre. Ja, men ska du ta kvar aktien då? Nej, men jag håller inte på med det här längre.
Så enkelt kan det ju vara faktiskt. Så att kidsen är liksom en bra källa för trendspaning faktiskt.
Ja, det är helt rätt. Jag håller bara med. Men du, för att göra det som du gör idag, vad behövde man plugga då?
Det vet
så,
jag inte.
Så vad pluggade du? Men så vad pluggade du?
Jag pluggade ekonomi i Uppsala.
Det känns väl ändå passande?
Ja, alltså sen vad är ekonomistudier? Liksom. Det är ju ganska... det är någon slags tvärsnitt. Då. Man lär sig och lär sig saker. Det är väl egentligen det man pluggar.
Man vill ju alla universitetsgrejer.
Ja. Men det är klart, jag läste ju inte finans eller finansiering eller någonting sånt alls, för att jag visste inte så mycket om finansbranschen när jag pluggade. Så den fanns liksom inte med på min karriärkarta. Om jag hade ingen sån heller i och för sig. Men så att jag trodde mer att det skulle gå mot konsumenthållet och sälja matvaror och konsumentprodukter och sånt, trodde jag.
Men jag tycker det var intressant, när vi har pratat förut, så att du var ju både hästtjej och fotbollstjej när du var liten, när du var ung. Och så pajade du knäna. Men du någonstans så sa du att du har ett driv, att du är en vinnarskalle. Fick du det just från fotbollen eller? Nej, eller är du bara sån och så råkar du också spela fotboll?
Det är genetiskt, vinnarskallen.
Så när ni spelar spel hemma i familjen så blir det trevlig stämning?
Ja, nej, men lundstättarna gillar att vinna. Det är liksom, det är fight på släktkalasen.
Man släpper inte igenom någon, syster, dotter.
Nej.
Men du pluggade ekonomi i Uppsala. Vad hände sen då?
Sen flyttade jag till Stockholm och började jobba. Jättetufft att få jobb 2005 när jag var klar. Och jag upplevde lite, jag kände mig lite som en sån här liten, inte andra, men lite utanför tyckte jag sen jag började plugga i Uppsala, kring att jag liksom inte hade så mycket kontakter i Stockholm. Jag kom ifrån Östersund, hade liksom inga kontakter hemifrån, utan jag hade varit duktig i skolan och ville plugga vidare i Uppsala. Verkar vara en bra studentstad, det verkar kul där. Och sen så märkte man att väldigt många av dem jag pluggade med hade liksom sommarjobbat på Kreab, pappa kände någon och sådär. Och jag kände mig väldigt vilse när jag då inte fick jobb på de här klassiska traineeprogrammen som fanns, som var det enda man liksom fick marknadsföring kring. Man mötte ju inte vanliga bolag som student, vilket är ganska konstigt. Så att jag kände mig jättevilsen, sökte de här klassiska Unilever och gick en bit, men fick liksom inte de där. Och det fattar jag att jag inte fick. Jag är liksom ingen storbolagstjej. Liksom. Så att jag lackade också ur lite grann när jag fick mycket frågor om mina föräldrar. Liksom, vad jobbar de med?
Vad frågar de det?
Ja, och nu frågar man kanske det för att ibland få en bild av mig. Men jag... Vissa intervjuer så fick jag lite som att så här, kan vi ha någon nytta av dem, upplevde jag det som. Aha. Kan ligga i mitt huvud eller så. Så då var jag väldigt blev jag lite så här upprorisk och skrev om alla mina ansökningar och skrev så här, bilhandladotter finnes, och vinklade jättebra på försäljning. Och då fick jag massa säljjobbsintervjuer.
Det är ju asgrymt. Asgrymt, jag älskar det. Det är underbart.
Så jag fick ett säljjobb. Så jag började jobba på Provis efter 4 år i Uppsala. Och du vet, jobbat extra, drivit föreningar och liksom allt som man skulle göra. Och sen så bara, nej men okej, vi kör Provis då.
Men fan vad coolt att du vågade göra annorlunda.
Än att skriva... Jag hade inte så mycket val. Nej.
Jo, men att du kom på det också. Eller hur? Ja, men alltså, vågade.
Marknadsföringstänket finns ju där helt klart. Marknadsför dig själv. Mm. Ja. Coolt. Men så då jobbade du där och vad hände sen då?
Nej, men sen lyckades jag på något smart sätt ta mig ur den här telefonförsäljningen ganska snabbt och hittade ett nytt projekt åt en av våra kunder. Som, borde vi inte testa det här och sälja det här istället? Så då kom jag ur det här jobbigaste cold calls träsket.
Ja, hur var det? Hur passade det dig eller var det bara jobbigt?
Jag tänkte väl lite så här, det är bra försäljning på pappret. Nu gör vi det här ett tag. Nej, men det är klart att det alltid, men man vet ju själv när folk ringer och säljer något man inte vill ha. Liksom. Så att, men det är alltid nyttigt. Jag menar, jag har ju aldrig varit rädd att lyfta luren sen det.
Jag tänkte just fråga, vad har du lärt dig från det? Liksom? Vad fick du med dig därifrån?
Jo, men det är ju den. Att, vad är det värsta som kan hända? Jo, men det är att någon blir arg eller inte vill prata med dig. Men
ja, fast en del tycker att det är fruktansvärt.
Ja.
Jag vet många säljare som inte... Jag håller en del säljkurser. Mm. Och de är ju rädda för telefonen.
Jo, men det är ju lite så. Och du ringer och stör någon annans sfär. Liksom. Jag menar, men samtidigt tror jag att de människor som har klarat av det där, det finns ju många sådana som söker jobb hos mig och så vidare. Liksom. Och det är en otrolig erfarenhet. För att modet att ta kontakt är ju en viktig del inom att göra affärer. Så enkelt är det ju. Och den tror jag att... Sen är det ju mycket man gör, tycker jag, i jobbet. Det handlar ju mycket om att vara lite utomkroppslig. Alltså så här, det är inte Therese som gör de här sakerna man gör på dagen, utan det är någon annan. Att man coachar nästan.
Så du har ett alter ego?
Ja, hon är grym. Men liksom att man coachar någonstans, kanske snarare en roll. Att det här är rätt att göra det här. Man kan ju inte tänka efter sig. Är det Therese som ringer upp nu eller gör det här? Eller står på den här scenen? Utan man gör ju det som någonstans situationen kräver eller bäst väg. Och det är väl lite den där telefongrejen i att ja, men behöver jag ringa någon så ringer jag ju. Varför skulle jag inte prova? Eller mejla? Och samtidigt vet man är ju glad när folk hör av sig ibland om det är relevanta saker också. Det är ju så affärer uppstår att någon har en idé och man...
Där, jag tror att du sa ett keyword där, för att oftast när de ringer om telefonförsäljning så försöker de sälja på mig typ så här sportpaketet eller någonting på... Ja, och jag bara, fast jag är ju helt ointresserad av att kolla på varken golf eller...
Så. Ja, då blir det ju fel.
Ja, men då ska jag försöka bara fortsätta. Och så, men alltså, tro mig, det här kommer inte hända, det är bättre att du ringer nästa person. Men jag tror de aldrig ringt mig någonsin om någonting relevant faktiskt. Så att, jag har inte ens den upplevelsen, men... Hade de ringt något relevant, då kanske jag inte blir lika irriterad. Det var en poäng där. Jag tycker bara det är irriterande när de ringer.
Jo, men telefonförsäljning, som jag menar, kanske det samtal jag ringer idag, kanske. Då kanske det inte är då är det inte cold kommer bli kund hos oss, utan då kanske jag har ett förslag, eller jag har en idé vi har inte sett förut, och du är vd för det här bolaget som är väldigt stort, men ska vi inte ses? Så att då kanske det är en annan led, såklart.
100%.
Men det är klart att det är fortfarande en helt ny kontakt som man tar kanske från noll, såklart.
Definitivt. Men då, nytt projekt, och vad är det för... Det vill komma till var att du blev ju sen vd när du var 25.
Precis.
Det är ju coolt.
Det var bra.
Supercoolt. Och det är ung ålder var vd, är det inte det?
Eller är det... Ja, det är det väl. Men jag var ju färdigpluggad när jag var 23. Jag var ganska snabb ut, liksom. Såklart, då hinner man ju mer.
Ja, kan man säga, men jag kommer ihåg själv när jag kom ut. Jag kom väl ut i tjejen när jag var 24. Men kom upp till ledningen och tänkte, men jag vill vara med i ledningsgruppen, jag vill vara vd. Och då var det så här, ja, men du får nog bli lite gråhårigare när du kommer dit.
Ja, lite tål
bakom öronen. Ja,
tål bakom öronen. Så den fick jag då. Och det var ingen som frågade om mina föräldrar. De bara såg på mig att den här killen är inte vd-material ännu.
Nej, men jag kom ju till Unga Aktiesparare ganska snabbt som jobb två. Som projektledare för ett skolbildningsprojekt. Som lever än faktiskt, som heter Ung Privatekonomi. Som ute i gymnasieskolorna och informerar om sparande. Vilket är ett jättefint projekt. Så att jag är så otroligt stolt medmamma till den här babyn. Och då drev jag det i ett och ett halvt år. Det gick väldigt, väldigt bra. Vi dubblade effektiviteten och sådär. Så att då hade jag visat upp mig lite internt. Och sen är ju Unga Aktiesparare ett ungdomsförbund. Så att det är klart att vdn får inte vara 40 år, det blir tokigt.
Men var det också så, hade du redan ett aktieintresse? Var det så du ens hamnade där?
Nej, jag kunde ingenting om aktier.
Och intresset då? Det är ingen passion för aktier heller. Hade du köpt
aktier? Nej, absolut inte. Nej.
Men hur, precis Ronja, jag undrar också, hur hamnade du där?
Nej, men jag hade ju då jobbat med försäljning i finansbranschen. Började lärt mig det, tyckte det var ganska kul med de här snabba rycken och snärdiga snubbar och massa pengar liksom. Passade mig ganska bra. Och var toastmaster på en alumni-middag i Uppsala. Och träffade en som var ordförande för den alumniföreningen. Och märkte att, hörde vad hon jobbade med, och sen såg att hennes jobb var utlyst. Så då hörde jag av mig, och då skulle hon bli vd. Så då kom jag in i det här förbundet, tack vare mina försäljningsmeriter. För de började få in mer sponspengar. Och då blev det min lott att dra in sponspengar och växla upp det projektet. Och det gick väldigt bra då.
Hur stor var organisationen när du kom in som vd? Hur många liksom ansvarade du över då?
Ja, vi var kanske 5 anställda på det man kallar för kansliet då. Och sen hade man ju ungefär ett gäng på 4-5 till som var liksom ideellt anställda. Som var chefer för regioner. Och sen hade man ju kanske 170 ideellt engagerade runt om i Sverige som ansåg sig vara lite anställda men inte fick lön för det. Så det är ju som en ledarroll som blir lite sådär i etapper.
Men ja, precis, så hur var det att ta ett ledarskap vid 25 års ålder?
Ja, men då hade jag ju fått, innan det så här projektjobbet hade jag också medarbetare kring. Så det var mitt första egentligen att hitta dem. Och framgången med det projektet var ju att jag satte upp tydliga mål och struktur och började jobba väldigt mycket målstyrt med det här gänget. Det var Julia och Magnus, 2 fantastiska människor som jag fick att resa runt i Sverige. Julia, hon utgick från Jämla. Nere i Småland blir det väl. Mm. Och hon, det fanns liksom inte alltså wifi, så det var ju jag är så gammal.
Nej, herregud. Jag vet ju hur gammal du är. Det där är inte okej. Okay.
Hon satt på biblioteken och sökte upp skolor för att kunna hitta telefonnummer för att kunna ringa och boka in de här besöken. Hon var ute liksom 5 dagar i veckan i sin röda lilla bil som hon krockade hela tiden. Och hon var liksom så teatertjej från början. Och inte aktietjej.
Såna gillar vi.
Eller hur? Det är en bra bakgrund.
Så fick alla kids med sig liksom. Så de hade jag ju först, och det var ju fantastiskt 2 personer att leda som var så härliga. Och sen var det med för ungdomsbar, då hade jag testat lite grann på de här stackars Julia och Magnus. Och sen fick jag ett större gäng då, som jag också gjorde tidning och drev liksom verksamhet.
Men det låter ju som att det var, som du sa, det var etapper. Det blir liksom en bra skola att ta sig igenom. Och så att ena plötsligt ser man vd för koncern med 500 personer vid 25 års ålder. Hur gör jag nu? Liksom. Att det inte blir inte lika intimidating av vad det nu heter på
svenska. Men sen här tycker jag att liksom, det intressanta med ledarjobb är att varje gång du byter ett sånt så har du ju chans att faktiskt skruva till dig själv och ta bort något så här, som man tänkte, det här var ju inte mitt briljantaste idé att jag var så här på det här jobbet, men på samma plats är det ganska svårt ibland att ändra stil och sådär. Så jag tycker att för varje nytt jobb man tar så får man ju en ny chans att sätta en ny ledarskaps i taktik.
Men vad, det är ju relationer, så det är...
Ja. Jag tänker på, vad krävs för att komma på att göra det då? Varför? Jag tänker, många byter jobb och är bara, de tänker, det funkar på förra stället, nu kör jag samma sak igen och jag vill inte ändra mig. Men det verkar som att du försöker bli bättre hela tiden. Krävs det tid för någon typ av reflektion då, eller gör du alltid det?
Jag tror att jag gör det liksom on the fly väldigt mycket hela tiden, i allt jag gör. Men jag tänker väldigt mycket på hur människor, hur saker ska tas emot. Det är nog min kommunikations...
Liksom, just det, det finns en mottagare utav.
Ja, att man hela tiden får fundera på det. Att, men hur, för det handlar ju... Jag brukar kalla att jag är väldigt syftesdriven. Att jag funderar väldigt mycket på vad vill jag uppnå. Och så får man tänka på vilken är enklast väg dit. Är det att skälla ut någon eller motivera någon? Eller, ja, men sådär. Och så kan man fundera på vilken väg tar vi.
Det skulle man ju ta till sig och fundera på det själv. Liksom. Borde man skälla ut? Alltså, hur kommer man dit hela vägen?
Ja.
Jag tror att väldigt mycket ut det där sker ju omedvetet. Alla tar inte upp det till ytan.
Nej. Och jag tror att den är ganska intressant just det här, att för att du vill ju någonstans ha byggat engagemang som lever liksom inte bara genom varje målpunkt eller projekt, utan det ska liksom accelerera också på något sätt.
Men har inte det förändrats också väldigt mycket? Man tittar på, förut pratade vi om management, och då var det ju med att man hade typ en, nästan som en fadersfigur där uppe som ska liksom läxa upp alla anställda och säga till dem att så här gör man för att han vet bäst. Och sen så har vi kommit till lite ödmjukare inställning att ja, men bara för att man sitter på toppen betyder inte faktiskt att man vet bäst. Så hur löser vi det här tillsammans? Och det har inte egentligen att göra med platta organisationer, utan nu har de ju fattat USA också med management. Jag kommer ut från amerikanska sidan med sälj och sånt där. Och då var det bara att, men den här stoppet ska du respektera, annars får du en utskällning. Och så funkar det inte riktigt länge. Så när vi pratade lite ledarskap innan, hur du pratar om att du vill engagera, motivera. Kan du prata lite mer om det? För det är det som jag tycker är så intressant. Att få alla att liksom komma med dig, tycker det är kul på jobbet, oavsett vad de har för roll. Men när du lämnade sen då unga aktiesparare, så kom du vidare sen. Och blev vd igen.
Ja, men det var många år emellan.
Faktiskt. Ja, det är så många år.
Ja, men det intressanta tycker jag är att efter att jag varit vd så... Sen jobbet efter hade jag ett team igen och med det bättre ansvar, men sen hade jag inte det. Och det var otroligt nyttigt att gå från en personalansvar till att inte ha den period och se hur andra ledare är och hur man tar emot saker. Det var nästan bästa lärdomen, tycker jag. Att efter att ha haft det så har man en helt annan bild av ledarskap och medarbetare och hur det var chef. Så att man bedömer ju liksom sina chefer lite schysstare ibland och lite hårdare ibland. Så det tyckte jag var ett bra tips, tycker jag, att varva.
Vad lärde du på, då är du på andra sidan bordet då. Men vad lärde du då som du kände att du tog med dig?
Jag lärde mig hur jag inte ville vara.
Och vad var det då? Ja.
Nej, men jag jobbade i en storbank då, jag på SEB. Och där man såg att där man är och man har fortfarande kvar lite av de här hierarkierna och man har väldigt mycket tydliga liksom mellanchefsnivåer och där man lite grann, det är inte så kompetensstyrt utan alla håller sig på sina liksom nivåer och så jobbar man där och så håller man gärna ner all kompetens under sig för att om någon är duktigare än dig så vad händer med dig då som chef? Och så att där var det ju väldigt mycket att man det finns liksom inga karriärvägar riktigt där du är. Du kan flytta dig sidled så du kan liksom röra dig runt. Men man letar liksom inte kanske människor att utveckla, tycker jag, på ett sätt i stora situationer. För att man behöver inte, man tjänar ju pengar då liksom.
Mm. Exakt, så jag är så taggad på fortfarande att komma fram till pratande. Nej, men jag tycker det är så himla bra poänger. Okej, hur kom du till att du blev vd sen på Axie Invest? Hände det?
Ja, men precis. Ja, men jag gick mellan något mer jobb och sen så blev jag inlurad på Axie Invest.
Inlurad? Ja. Alltså, wow. Det låter ju som att det var cocktails involverat. Liksom.
Nej, det var faktiskt inte tyvärr. Nej. Lite flitig cocktails.
Okej, hur gick det till då?
Nej, men jag jobbade ju på Unga Aktiesparare som en del av Aktiesparare-koncernen. Och Axie Invest ägs av Aktiespararna som är ett medlemsförbund som brinner för aktieägarfrågor. Och väldigt många medlemmar, 70 000, väldigt många äldre. Och jag lämnade Unga Aktiesparare som är ganska, liksom, där man kan ha en liten egen oas och vara lite unga och hippa. Så sa jag att här kommer jag aldrig tillbaka för att ni är så mossiga och gamla och tråkiga. Och då man släppte någon reklamkampanj med någon sheriff.
Jag tänkte också så här, lessons learned, bara var försiktig med vad du säger, ja. Du kan hamna där själv.
Fast samtidigt, jag brukar säga att man får liksom sticka ut hakan bara man är villig att ta tillbaka den, ja. om det varit fel liksom.
Ja, men det är bra.
Nu får man erkänna det också.
Ja, men det är fint ledarskap. My bad.
Fast å andra sidan, så att säga att det är mossigt och gammalt, det är så här, om det är så, varför ska man inte kunna säga att det är det?
Och det är klart.
Och lite när de släppte någon reklamfilm om någon sheriff, och jag satt så här, men vad håller de på med? Ja, men tack gode gud att jag inte är där liksom. Men sen ringde Kalle Rosén, som var vd för Aktiespararna då, som är en fantastisk man, och sa, kom över och ta en kaffe med mig i alla fall. Han får tips av min gamla vice ordförande Unga Aktiesparare såklart, och just att ring Therese, för att då hade jag ju då jobbat med, jag kunde ju då jobba med aktier, jag kunde det här kommunikationen kring aktier som du var på Ted, paketeringen för gemene man, jag kunde hur det togs emot sparande där ute, jag var duktig på digital kommunikation, digital försäljning och IT-utveckling, det hade jag lärt mig de här åren sedan jag lämnade, och då har man en nätmäklare som hade halkat efter på digital försäljning, IT, digital kommunikation och allt det här. Så det var ju en ganska bra match, insåg väl de. Och sen kom Kalle, tog dit mig och så pratade vi bilar i en och en halv timme. För han gillar bilar och min pappa har sålt bilar. Jag gillar inte bilar, men vi pratade bilar en och en halv timme.
Och någonstans... Så då fick du ändå användning av vad dina föräldrar gjort till slut?
Du ser, där kom den.
Det har inte jag tänkt på.
Jo, där kom den.
Ja, tack pappa. Det
Nej, men Carl Rosén, han bara, jaha, bilhandlardotter. Ja, men det här kan bli bra.
Ja. Men det coola med Kalle är att han är så otroligt smart. Så här, översmart. Så att han liksom suger allt in, tror jag, människor och situationen på ett sätt. Men han fattar alltid vad som är grejen eller vilka knappar man har. Och han fattade väldigt, väldigt snabbt hur jag fungerade och hur jag var. Och han gillar att ha människor som jobbar och får saker att hända runt omkring sig. Och liksom låter, han liksom sitter och hejar på liksom, när det är 2 mil kvar. Han förstår att det är läge. Och så drar man vidare liksom, ända in i mål. Och han kan vara en sån som man skickar in ett dokument på 22 sidor som ska upp till styrelsen, som är det viktigaste jag har gjort på länge. Och han säger, jag har inte en enda kommentar. Det är klart han har det. Men han vet ju också hur mycket det är värt att säga att det här är tipptopp för att boosta någon. Och det tycker jag att det ledarskapet är väldigt häftigt. Så att då känner jag så här, men den här killen vill jag jobba med. Så att, då kommer jag tillbaka.
Men då kom du in och jobbade med projektplanering först och för honom.
Ja, precis.
Så du kom inte in och tog hans jobb? Och
nej, det var inte hans. Han var vd för Aktiespararna.
Så
jag kom in och analyserade lite dotterbolagen och deras digitala liksom, tonläge. Och så tänkte jag, vad har han inte gjort det här sista åren? Och det hade de ju inte. Och sen så föreslog man mig som ny vd för dotterbolaget och som är Aktieinvest. Som är liksom ett IT-bolag i finansbranschen, kan man säga. Vi är ju online helt och hållet.
Och vad var responsen från ledningsgrupp och ägare och sånt där att du skulle komma in?
Nej, men det är klart att det var väl lite vad ska vi säga?
Det var lite knarrigt, eller?
Framfusigt att en 33-årig tjej skulle komma och bli vd för deras fina dotterbolag som har funnits i 50 år. Det är ju en lekstuga där som jag fick höra.
Va? Sa hon det?
Ja. Nej, men så är det ju. Alltså, det är klart att alla tycker inte att det är en jättebra idé att... nu hade jag jobbat mycket med de här liksom, kompetensområdena. Men absolut så var det ett stort jobb för mig. Det var stora dojer att hoppa i. Det är inget snack om det. Men jag tror att Carl såg väl lite grann tanken att man behövde bara in och köra. Liksom, och göra och få någonting att hända. Och hade någon slags tro på att...
Men inte bara det, alltså om man tittar utifrån, jag som varit medlem i Aktiespararna jättelänge och vi barnen som jag sa använde Aktieinvestora, jag kan ju tycka att det var nödvändigt att få in unga duktiga människor som Kalle eller Carl, dig själv, andra, för att ändra profilen. För att det är ju, ursäkta, men utifrån när jag gått några av kurserna så här, det är ju gamla ståliga profiler som liksom inte alls vet vad det vi håller på med onoterat där. Börjar prata blockchain så börjar de stamma, optioner de hemma på, men bara under de stora bolagen, så att det behövs ju. Så absolut. Jag tycker att det är fantastiskt de som sponsrade att ändra för yngre har ju varit fantastiskt.
Nej, men det är klart. Så det var ju, det är klart att jag hade en del samtal med herrarna.
Kan men kände du motarbetad? Eller,
ja,
eller?
Då, det gjorde jag. Men jag gillar lite att få vara lite underdog. Det passar mig lite. Jag blir lite sådär... jag gillar lite det utgångsläget på ett sätt. Så länge man ger sig en chans i alla fall att prova.
Fanns det inga damer? Damer, vi pratade om liksom där fadersgestalter, så du Ronja och du var inne på herrarna och jag snackade om gubbarna då. Men fanns det några kvinnor i gänget liksom?
Som på, var med? Alltså, bolaget och ledningsgruppen, det är ett ungt bolag.
Ja,
så där finns det jättemånga, men de fick inte vara med i de här besluten.
Jag tänkte på den högre nivån där besluten togs.
Jo, men det fanns några kvinnor i styrelsen, det finns det, absolut. Ja. Men sen, jag menar, det spelar ingen roll mitt kön egentligen, men det är klart man kanske tänker sig andra profiler när man letar. Nu i och för sig, förra vd var inte heller gammal, liksom, men han var man i alla fall. Men det är klart att det krävs mod att ta nya riktningar, nya strategier. Alltså det är klart att och det är lite tröka samhället idag, att tar man beslut som blir fel så får du ju mer skit än att du inte gjorde någonting alls.
Ja.
Och så är det ju med det i styrelser generellt, att det krävs, det är lätt hänt att det blir det här att man någonstans sätter sig i en mysig hörn och så bara, vi håller tummar att det håller några år till, att vi inte behöver ta ställning som kan bli fel. Liksom. Och det där, nu när det börjar gå snabbare och snabbare runt omkring oss, så håll inte det där längre. Du måste ta beslut konstant. Och du måste få ta fel beslut och rätt beslut. Och det är väl det som jag har försökt utbilda min styrelse i, att vi måste röra oss hela tiden. Och det går inte längre att bestämma sig att det är så här det funkar, utan vi kommer se om det här funkar eller inte. Och ni måste leva med att vi får se.
Vart fick du din bekräftelse att du hade lyckats, att de står på din sida istället för att tala om för dig att det inte är en lekstuga?
Nej, men det tycker jag fortfarande inte att jag är rätt person, absolut. Det är inte alla som tycker det. Jag var senaste helgen på en härlig övning med årskongress där jag fick mina fiskar varma. Men det är klart att jag tittar på bolaget. Jag är otroligt dedikerad på att jag ska lösa min uppgift. Och mina medarbetare är fantastiska. Och vi har gjort en otrolig resa de här 3,5 åren som jag är jättestolt över. Och vi har ändrat så mycket. Och det har gett så bra effekter. Så att vi är helt on track. Som jag sa i helgen, vi har en 5-årsplan. Och ja, vi har inte följt den. Vi har gått bättre. I'm sorry. Liksom.
Men du blev ju också utsedd till årets kvinnliga ledare förra året 2017.
Ja, stort grattis.
Ja, verkligen.
Tack.
Ja. Fick du inte ens, känner du inte att du vill typ ta med dig diplomet och trycka upp din näsan på dem?
Jo, men sådana grejer är ju lite grann också att utifrån har man sett det här bolagets resa. Och tack vare det så vinner jag ett jättehärligt pris. Liksom. Så att för mig var det ett kvitto på att, ja men kolla, andra har sett vad vi har gjort. Sen internt absolut är det jättemånga som också tycker att det här har varit lyckad resa, så att det ska inte vara sån. Men det är klart att man övertygar inte alla.
Men det är ju en svår resa till att börja med. Det är dotterbolag, det är lite undangömt. Det finns, så att det är mycket att göra i profilen, kommunikationen och det. Och jag funderar lite grann på hela den yttre delen som du sa. Årets kvinna, det är ju fantastiskt. Årets kvinnliga ledare, det är ju fantastiska meriter. Ja, men det är många konkurrerar med där ute. Det visar ju ändå, det är ju ett kvitto. Grattis.
Ja, tack.
Och det visar ju också någonstans att bara för att de har varit där längre, är äldre och har mindre år på huvudet, så vet de inte bättre.
Ja, vissa frågor kanske de vet bättre, men nu är det jag som har det här jobbet just nu. Så att,
jo, men det är cool inställning.
Liksom att, och jag lite grann också, jag är ganska pragmatisk när det gäller mitt jobb och min roll. Jag menar, jag kanske passar det här bolaget i en fas nu. Jag kanske inte alls passar om ett halvår, ett år, om två år. Och det är helt okej, tycker jag. Jag tycker att någonstans så borde man måste se sig själv på vad man är bra på och våga byta både personer oftare för att matcha, tycker jag, bolagets framfart. Och lite grann är det så, men har man förtroende för mig, då har man mig där. Har man inte det, då tar man bort mig. Liksom. Och det behöver inte på automatik innebära att det jag har gjort hittills har varit fel. Men framåt kanske man söker någonting
annat. Du har ju en underbar självkänsla, du säger. Nu sitter vi i studion så jag kan se kroppsspråket också. Men jag tycker att det är för få människor som är redo att ge upp sin plats och säga, men okej, resultaten var inte bra, jag passar nog inte för det här, det ska vara någon annan. Mm. Men du säger med övertygelse och är redo att lämna, men samtidigt är du redo att gå hela vägen i kaklet och passera det, om du så ska bryta det andra knät också. Liksom ta det fram. Men det är en härlig inställning som jag tror behövs även på... Vi pratar ju väldigt mycket om entreprenörer, Ronja och jag. Och då pratar vi om grit, att våga ta det hela vägen. Det får man mycket genom sälj eller prata om modellerande eller skådespeleri där man har mycket motgångar och knackar många dörrar. Liksom. Mm. Men det känns ju verkligen som att du har grit.
Ja, men sen tror jag... Och det har ju mycket att göra. Man vill så gärna leverera. Man har bestämt sig för något och jävlar i mig, det ska gå liksom.
Vad skulle hända om du inte lyckades leverera? Skulle det vara personligt nederlag för dig?
Nej, men sen är det alltid, vad är levererad då? När är man klar? Liksom? Vi har vänt jättemånga våra siffror, inte alla. Och klart, jag brukar säga att jag är tålmodig intrakvart. Liksom. Att ena kvarten säger så här, ja men vi är på väg, vi är på god väg, vi följer planen, vi kommer nå dit. Och sen säger jag så här, varför går det inte fortare? Och så pendlar jag mellan de här, mina stackars medarbetares svettpärlor som bara flyter fram, och de tycker att jag är hemsk. Men och jag tror att det är lite grann att man måste... Man kan se fan på något och sikta. Och sen måste man ju så här, har man levererat på allt, på vissa grejer. Sen dyker ju alltid upp saker på vägen när man märker att det här går ju inte att förändra. Eller det här hänt. Till exempel 10% av våran körn, alltså kundtappet, beror på dödsbon. Ja, men jag kan inte hålla dem vid liv. Liksom.
Det är svårt.
Det går ju min gräns. Jag kan inte köra mot mun mot hela Sverige. Liksom. Och då får man ju säga, okej, vad gör vi med dem vi kan påverka? Så man måste ju också släppa saker eftersom och inse vart man får mest bang for the buck. Liksom.
Du berättade för någonting med mig innan vi kom hit idag. När det var riktigt jobbigt ett tag på jobbet. Att du kände dig helt slutkörd.
Ja, men alltså jobbet är det ju ofta. Så är det ju. Och det har ju nog mer, det har ju mer, tror jag, på aktiesemesterresan har ju haft mer att göra med att jag har jobbat oerhört hårt. Ska vara ärlig, så menar, vi har haft otroligt tuffa liksom, puckar och utmaningar som vi har klarat oss igenom. Men jag skulle säga att jag inte haft det så jobbigt i motståndet i dem eller så. Men däremot på aktiesemestern har det varit en tung belastning snarare. Den pressen på andra jobb kan det ha varit att man är så otroligt motarbetad. Att det är därför man tycker att det är tungt. Eller att man liksom inte kommer igenom. Eller att man inte... Jag blir mitt sämsta jag väldigt trängd när det är en vägg framför mig. Liksom. Det är värre för mig än mer mycket jobb.
Men du berättade för mig att du har låst in på toa och gråtit en sväng för att du är helt slut.
Ja, där är ju lugnt och skönt.
Ja, det är ju... Eller, men gör du det inne liksom bakom en låst dörr för att inte visa för alla som jobbar för dig att du är slut, för att du ska hålla liksom masken och driva engagemanget, för att du vill att alla ska känna sig motiverade och taggade, så du går ut med ett nytt leende och så, nu kör vi igen.
Ja.
Det är därför, eller?
Ja, men absolut. Ja.
Inte gråta framför medarbetarna.
Nej, men jag tycker inte man ska inte vara liksom, man ska inte sminka sig själv liksom, och inte vara en person. Men det är klart att jag har ju någonstans sagt att det här är görbart, vi kör. Liksom, jag springer täten, hoppas ni är med, och så blåser man energi i alla. Och det är klart, om alla skulle se hur trött jag är ibland, så kanske man blir lite orolig för vår kommande resa. Men så är det ju för alla ledare och chefer som har tuffa jobb. Och, så. Och med att gråta, ofta är jag av trötthet. Det kanske inte ens, man kanske inte sätter igång det där själv, utan det bara liksom börjar rinna någonstans.
Men nu känner att motivationen kanske tryter lite. Vad är dina knep när du går in på morgonen på jobbet och tänker, ja, nu måste jag få alla att känna sig taggade igen?
Jag brukar prata mycket om det här faktiskt med mina kollegor också, att så här, man måste liksom någonstans vara lite ansvar för sig själv och sin egen start på dagen och motivation.
Ja, det är därför du kör kickboxing och crossfit på morgonen innan du går. Ja,
wow.
Ja.
Men också det här, vad gör man innan jobbet? Liksom? Lyssna på en låt du blir glad av på väg dit. Gå och prata med en kollega som du får garva med det första du gör om du har haft en dålig morgon. Alltså det här att man, och det tycker jag, de här trick tecken tycker jag att jag har samlat på mig själv. Men när jag är inne på EBO tidigt, då går jag och snackar med Jerry, vår administratör och vaktmästare. Liksom. För att han, jag blir glad att hänga med honom, för han är så skön. Och jag går och snackar med Åsa, vår redovisningschef, för att hon är galen och rolig. Och så får jag skratta lite grann och så går jag och jobbar. Eller så slår jag en pling till någon av mina polare, Anna, och får liksom snacka med dem. Eller så lyssnar jag på någon gammal 80-talsdänga och känner att mitt liv är ju hubb. Tipptopp.
Kör liksom. En sån presentation på jobbet. Hörrni, är ni alla ansvar för er egen lycka när ni kommer till jobbet? Lyssna på en bra låt?
Ibland gör jag det. Vi gjorde det för ett tag sedan. Folk har ju toppar, doppar, dippar kanske. Men liksom, november, kul är det liksom. Mars, inte heller så kul, februari. Men så här, det finns ju typiskt såna tillfällen på året man kanske påminnas om att jag mår lite grann där, för det är också man har en bra dag själv. Och sitter man i öppet landskap och så kommer någon och bara dänger ner sin morgon. Som bara skit. Och då bara dör ju allas morgonlycka.
Och suger energi.
Ja, och börjar skälla på någon busschaufför. Och liksom, det är så onödigt. Och istället för att tänka så här, men man kan försöka. Och det, jag jobbar ju väldigt mycket så att för att orka så vaknar man mitt leende och tänker så här, idag, kul! Liksom.
Ny dag, still alive.
Ja, jag hade något ex som hoppade upp varje morgon och stängde på Miras Mirakel. Den här rytmen av...
rytmen av drängningen.
Ja. Och dansade och sa så här, ny dag, nya möjligheter, Tess. Och jag tyckte han var jättejobbig. Men nu har jag blivit lite sån att det är så här, jag jobbar på det.
Ja.
Och det funkar. Så varför inte?
Härligt. Ja, men jag tycker att det är viktigt, som du säger, att man ska ha den där positiviteten med sig. Liksom. Mm. Jag har sagt många gånger att man behöver egentligen bara vara positiv 4 gånger om dagen. När du vaknar, när du kommer in till jobbet, när du kommer hem igen, sätter nyckeln i låset och sen innan du går och lägger det. Sen kommer de andra ögonblicken automatiskt.
Men, de är jättebra.
Ja, men de är faktiskt väldigt bra. Ja. Och då behöver du bara vara positiv 4 gånger om dagen. Men om du då slår på en sång då till exempel så är det lite crazy. Men det jag kan tycka är svårt ibland som ledare, det är den andra sidan av det. Om man är för positiv, om man har olika energinivåer, så tycker folk att man är ett UFO istället. Men du har ju inte tappat dina medarbetare och du verkar ju kunna kalibrera det där. Men...
Alltså, men det är klart att alla gillar väl inte jobba för mig såklart. Alltså, så är det ju alltid. Du är aldrig bara älskad som chef. Så, och det måste man vara okej med också. Det är klart att vissa tycker att jag är jättegalen eller knäpp eller inte alls gör rätt såklart. Och det har jag all respekt för att de tycker.
Men om du får drömma fantisera lite om din egen framtid. Mm. Vad vill du göra innan du tillhör PIN? För det ska vi ju alla göra någon gång.
Ja, jag var faktiskt på en fantastisk middag igår kväll. Då vi pratade lite sån här. Vi kände inte varandra allihopa där. Så att, och då pratade vi lite så här framtidsblickan. Det var klokt. Då pratade vi 5 år, lite väldigt kort. Men innan till PIN. Ja, men det är samma där. Jag läser sällan böcker. Sån här kloka böcker. Men jag läste Nina Åkerstams Meningen med hela skiten. Nästan. Nej, men det är i alla fall en övning där som jag tycker är lite cool. Man ska tänka sig själv som 85-årig tant.
Ja, men det brukar jag göra. Det brukar jag göra min grej. Ja.
Och vad vill man kunna berätta om då? Vad vill man ha gjort då? Och den är lite samma som du är på där. Att vad vill man ha? Man ska backtracka sig
och
själv.
Och det är då man kan ta lite så här... Nu, framförallt om man har lite av den duktig flicka någonstans. Mm. Och så här, är det här det smartaste och liksom så? Ja. Nej, men är det jävligt roligt?
Ja.
Blir det en rolig story när jag sitter och dricker gin med tanten över när jag är 85 och sitter och spelar? Ja, det blir det. Då gör vi.
Ja, och då är det ju checkmast.
Det är klockrent.
Nej, men det handlar om att leva liksom.
Ja, men det gör ju det. Nej, men jag skulle gärna vilja vara den där tanten. Så här, ja, men jag har fan gjort coola grejer liksom. Jag har vågat grejer och jag har gjort saker. Och... Nej, men så att jag tänker att jag vill jättegärna liksom driva lite fler bolag och jag gillar den här förändringsresan och gå in i bolag som gärna är mogna och liksom etablerade och finns men behöver liksom ruskas om och sättas fart på.
Men du vill ändå gå in i den fasen, du vill inte grunda någonting från grunden liksom?
Nej, men alltså då ska man ha en bra idé, det kan jag också göra, men jag gillar lite det här kärva i det. Och jag är ganska bra ändå på de här liksom styrelsenivåerna och kommunicera vad vi tänker och vad vi ska göra. Och, så att, jag tycker att det passar mig ganska bra. Sen det är någon kul idé, eller då drar jag väl igång det. Men det är inte liksom viktigt för mig att vara startup-tjejen. Utan jag gillar att jobba och hitta ett kul sammanhang där jag får jobba så är jag happy.
Ja, i och med att du var en gammal fotbollstjej, hästtjej, och du sa att någonstans så här, ja, det blev ju inte OS för mig, så att då kör jag lite andra grejer. Och nu så kör du crossfit och du kör kickboxning. kommer vi se dig tävla kickboxning i framtiden?
det tror jag verkligen inte vi kommer. Jag har inga fungerande korsband. Jag är liksom, jag är 61 hög. Liksom. Så jag tror inte att jag är blivande liksom cross-thai-boxningsstjärna i Sverige. Men någonstans så... Och det är kanske det, jag brukar säga ofta det, jag tror jag sa till dig också, att jag blev inte idrottsstjärna. Liksom. Så att, vad jag gör nu då? Liksom.
Blir någonting annat istället.
Ja, men så att jag vet inte. Sen tror jag man vill vara så här, man vill vara en skön person. Jag vill köpa den där herrgården och skjuta lerduvor och härliga så här, jaktbalar och grejer. Liksom. Men, och hon har gjort, träffat massa roliga människor, investerat massa roliga bolag och sitta lite roliga styrelser och lärt mig mycket av nya branscher. Det finns ju massor att göra. Liksom.
Men då ser vi fram emot att se dig då och ta över lite andra bolag sen.
Ja, nej, absolut. Och min fråga var också det med investeringen som du var inne på. Jag antar att du investerar i publika aktier eller i noterade aktier och sådana saker som det är vad du jobbar med. Men har du investerat i någonting onoterat eller funderar du på, liksom, ser du några trender att det blir större med onoterat? Är du själv nyfiken och intresserad?
Absolut. Jag gillar onoterat. Jag tycker att den nya crowdfunding-trenden är fantastisk. Framförallt den seriösa crowdfunding-trenden. Jag sitter i ett onoterat bolagsstyrelse som heter Urban Green, som tog in en vända via Peppins, som är en bra crowdfunding-plattform som jag jobbar ganska nära. Jag har också suttit i Spiltans styrelse tidigare, som var ganska snabba nära på det där. Ja, så att jag har ju följt mycket av de crowdfundingsbolagen, så jag tycker att det är kul. Jag har också gått in i mycket miljösidan, sitter också i ett noterat bolag som heter Climon, som är otroligt häftigt med heat power fokus. Så att jag tycker att jag gillar, nu har jag till mig lite på så här miljöaspekterna av investeringar, men jag gillar investeringar och jag gillar ju bolag, jag gillar entreprenörer, men det är ganska liksom krass på det här med också ordning och reda och processsidan, så att jag väljer med omsorg, men absolut vill jag göra fler onoterade investeringar och lägga min tid också sådana bolag.
Fan vad cool du är alltså.
Ja, verkligen.
Ja. Tyvärr så måste vi avsluta.
Va?
Nej!
Ja. Jag går inte härifrån.
Du får komma tillbaka istället i framtiden. Så kör vi en update då.
Gud vad härligt.
Men kanske med nästa bolag då.
Okej. Okay.
Eller hur?
Mm. Tack så jättemycket för att du kom idag till Vespodden och hängde med oss.
Ja, jättekul. Tack ska du ha.
En ära. Ha det bra.
Hej. Hej.
Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja@investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.